en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Så där ja, vi börjar känna igen den här vignetten. Det betyder att det är hockeymorgon och det blickar vi såklart fram emot med tanke på att det har hänt en hel del sen vi senast sågs. Ja. Tänker väl framförallt på fredagen som vi ska komma till. Ja. Som var, ja, det var en påtaglig nervositet. Till och med präster var inblandade, såg jag, till min stora glädje.
Verkligen, prästen var lite höjdpunkten skulle jag säga, i brist på att det blev så spännande. Han var rolig.
Ja, han byggde ju upp spänningen med liv eller död. Ja, ett lag kommer att dö, det vill säga hamna i hockeyallsvenskan.
Exakt, men det finns ett liv där också, påpekar han ju med.
Så att, han gjorde ju det. Det var ödmjukt av honom. Mm. Vi har ju mycket att blicka framåt som sagt. Det är ju framförallt det som också pågår i hockeyallsvenskan, där vi har kommit igång och där vi ska komma igång också med mötet mellan Djurgården och Mora. Då undrar man ju hur magkänslan är, Robin.
Magkänslan är ganska god. Jag ser väl Djurgården som lite favorit med tanke på att Mora gått en tung omgång mot AIK där. Men det är väl inte mer än 60-40 till Djurgårdens fördel, det skulle jag inte säga.
Hur mycket tar man med sig det som har skett i en kvartsfinalserie? Alltså att Djurgården ändå fick en något enklare resa mot Björklöven och att Mora ändå, å andra sidan, vände ju Mora 0-2 till 4-2 mot AIK.
Mm. Jag tror att man tar med sig det ganska mycket, mer än vad som hände i grundserien. Det känns lite glömt. Mora har ju 4 raka mot Djurgården i grundserien, det ska man inte glömma. Men jag tror Djurgården växte enormt av att man ändå städade av Björklöven i 5 matcher och fick den här känslan som man hade letat efter, att så fort det blir slutspel så är vi ett annat Djurgården. Och det tror jag satt dem i en god sitt. Så skadeläge i Djurgården verkar ju vara mycket bättre än det är i Mora. Även om Mora inte säger så mycket, men Ljunggren i Jättman spelade ju inte sista matchen mot AIK till exempel.
Mm. Vad tror du Djurgården hade strul med mot Mora i grundserien då? Alltså rent spelmässigt?
Ja, jag tror att det var 3 av 4 gick till sadden eller straffar och så det är ju, och en av matcherna var ju Albin Greve tog ett matchstraff efter 5 minuter och så det, jag vet inte, jag lägger ingen större värdering i det. Matcherna var ganska jämna spelmässigt allihop så där, men nej, så jag tror att det är glömt liksom.
Om vi tar skadeläget då, just du var inne på Mora, de vill inte släppa så mycket ny information då, menar du, eller?
Nej, de fortsätter säga att det är dag till dag, men åt det positiva hållet. Men det sa de ju om de här spelarna när de mötte AIK också, och jag vet inte, om det är dag till dag på en Ljunggren och en Jetman, spelar man inte en match 6 då mot AIK om man är i dag till dag status, eller vad säger du, Jonna?
Ja, men alltså kanske det, alltså det ser ju inte jättebra ut, men samtidigt så kändes det som att de var ganska trygga i prestationen mot AIK med att de hade 3 raka då, så att de har säkert en dialog med dem, och liksom vill man ändå satsa på att kunna gå till en semi så vill man hellre ha dem friska där, och de var ju uppenbarligen inte avgörande, de var ganska nöjda tror jag också med sina juniorer som gick in och ändå gjorde liksom det bra i Jättman och Ljunggrens frånvaro. Men jag håller ju med dig om att det kanske inte är dag till dag, men förhoppningsvis så får de väl komma tillbaka och spela semifinal.
Å andra sidan, är vi inte inne i ett skede där det är värt att chansa?
Ja, alltså så himla, det är lite 50-50 tycker jag i en match 6, speciellt som sagt när man har ett övertag, alltså rent spelmässigt och formmässigt. När man har vunnit 3 raka matcher, då kanske man kan välja att stå över, för man känner sig rätt så säker på att man kommer ta den där match 6, och sen kan man vila då, ja, men några dagar till eller nästan en vecka. Men eller så spelar man på sprutor. Så det är säkert en dialog man får ha helt enkelt.
Jättman och Ljunggren alltså osäkra kort. Vad vet vi mer kring Mora och skadeläget i Djurgården då? Djurgården som ändå under hela säsongen har haft en rätt lång lista. Det känns lite tvärtom att normalt sett brukar man se lag få rätt mycket skador när det väl är slutspel. Men här verkar Djurgården gå motsatt väg och börja få tillbaka lite profiler.
Ja, den enda som verkar vara out är väl John Norman som har... det rapporterades innan slutspelet att han skulle missa kvartfinalerna. Sen så avslöjade Hockey News att det blir nog hela slutspelet. Att det är en, vad jag har förstått så är det en gammal skada från tidigare karriären som gör sig påmind på en väldigt sargad John Norman efter många år utomlands. Men i övrigt så ska det vara okej status på alla. Till och med Kalle Odelius, som han missade ju JVM med den här fotfrakturen. Djurgården ville ju spela honom för flera veckor sedan, men New York Islanders vägrade ju om de inte fick göra egna röntgenbilder. De litade på den svenska. Men det är ju Lou Lamoriello som är GM där också, så det är inte så konstigt. Men han fick ju köra en blixtvisit till New York Islanders och rönka och så åka hem och så var det okej.
Alltså han fick alltså flyga över till New York?
Ja, exakt. De litar inte på de svenska.
De hade ju kunnat mötas på typ neutral mark. Ja, Island är halvvägs, tänker jag. Ett sjukhus i Reykjavik möjligen.
Ja, men absolut. Jag tänker att det skulle varit enklare också att flyga över en läkare.
Ja. Nej, nu har de ju spelat och led just i två juniormatcher. Jag vet inte varför de var så misstänksamma egentligen. För om Djurgården säger att nu är Kalodelius frisk, vi vill börja spela honom i J20 för att spela in honom. Det är väl så det går till när en spelare är frisk på riktigt. Om Djurgården ringer när det är match 7 och har 3 backskador och säger precis nu är Kalodelius frisk, vi vill spela honom. Då kanske man är lite misstänksam om han verkligen är frisk. Men nu var det ganska uppenbart. Så att, nu har han spelat i J20 och kan ersätta. Men ja, Alexander Ytterell var ju, han är väl den enda som är tveksam. Han har ju tränat som typ så här 7:e, 8:e back. Han har ju lite men efter det här yxhugget från Alexander Wiklund fortfarande.
Jaha, det är därför han är skadad.
Ja, alltså han har ju haft någon skada varje säsong i liksom 6-7 år. Mm. Och i fjol var han knäskadad, så det var ju sämsta stället att få en slashing på.
Ser vi den här matchserien gå till 6 eller 7 matcher, vad tänker vi oss blir avgörande till något av lagen?
Jag tror nog att det kan bli 6 matcher, men jag känner mig ändå ganska trygg i att Djurgården vinner det. Men fördelen Mora har ju Ignashev. Det är ju den bästa målvakten som är kvar i slutspelet. Men Djurgården tycker jag har ett bättre lag än Mora i grunden. Forwards och backar. Men nu kan Djurgården även spela Jesper Myrenberg i och med att Linköping har åkt ut. Man har valt dock att inte kalla honom till Stockholm och sätta honom i träning med Djurgården, utan man rullar på med Viktor Andrén och Hugo Hävli tills vidare.
Kanske är skönt också för Andrén som ändå har gjort det bra, alltså så att det inte blir liksom en
mental påfrestning,
att man kommer in med liksom en målvakt som ska vara bättre eller kommer från en högre liga liksom. Men jag tror, jag tycker Djurgården har en bättre offensiv, men jag tycker däremot att Mora verkligen har sett bra ut. Ja, men dels att man har Ignatjev som är ligans bästa målvakt, och sen så att man lyckades liksom vässa sin offensiv mot AIK de 4. Ja,
bra moral också, vann ju 2 långa förlängningsmatcher.
Exakt, för jag tycker att de har en väldigt bra defensiv, och sen så sätter de chanserna de ändå liksom lyckas skapa över tid. Så det beror lite på, tror jag, hur matcherna startar, alltså vem som kan få det mentala övertaget också. Men jag tror absolut att det kan gå till 6 eller 7 matcher.
Det är väldigt, väldigt viktigt att sno en av hemmatcherna med det nya upplägget när man börjar med 2 hemma. För vinner Djurgården de första 2 hemma, då har ju Mora en sitsen där de, alltså de måste i princip ta 4. Alltså de måste ju ta 4 av 5 som är kvar, och det är ju väldigt, väldigt svårt. Men jag kan nog gilla att man får en tydligare hemmafördel med det nya upplägget. Tidigare var det ju så att du fick ju ingen fördel om det inte blev en match 7 egentligen, i och med att man körde varannan. Så att ja.
Håller med.
Klimatsmart också.
Ja, mycket.
Ja, det är ju
viktigt nu.
Ja, anledningen är att de vill dra ner på reskostnader.
Ja.
Så är det. En serie har ju dock satt igång. Mm. Det blev oväntat svårt, får man väl ändå säga, för Brynäs som låg under med 2-0 mot Bofors, tänkte jag säga. Men BIK Karlskoga som fortsätter göra det jäkligt bra ändå. Tar ju det här till sudden death. Och, jag får lite intrycket av att det här inte blir någon liksom 4-0-resa på det sättet vi fick se tidigare för Brynäs.
Nej, jag tror inte vi ska hålla dem som någon slags underdog längre. Utan nu har de ändå spelat upp sig, och om man bara ska kolla då på, som vi har tjatat om, men formen efter jul, så är de ju ett jättestarkt lag. Och de har självförtroende efter att ha svept Södertälje. Så att jag tycker att de visade ingen respekt för Brynäs igår, och chockade dem ju med 2-0 efter första perioden. Sen så Brynäs har jättemycket rutin att käka sig in i matchen och skapar en hel del läge, men 2 jättebra målvakter också i Brattström och Helgren Smed, så där kan de ju välja att vraka lite grann vem de vill. Båda är duktiga liksom i slutspelssammanhang, men ja, det var nära ett par gånger att de också avgjorde i övertiden igår, även fast den inte blev så lång. Så att jag tror att det kan gå lite hur som helst, även om jag tror att Brynäs kommer gå vinnande ur det. Men de kommer nog ha svårare än mot Nybro.
Ja, jag tror att det här, att Brynäs avgjorde den här, kan ha varit väldigt avgörande, för att det ändå blir en ganska kort serie. BIK Karlskoga hade behövt ha match 1 eller 2 här i Gävle. Jag är relativt övertygad om att Brynäs tar det här i max 5 matcher ändå.
Vi ska prata mer Brynäs lite senare. Nu har vi dags för morgonens första gäst. Det är Simon Önerud från HV71. Ja, jag får väl börja med att dels att säga tack för att du är med i Hockeymorgon såklart. Men också gratulera till fredagens fest. Det blev ju en fest sådär på lidelsens dag. En match som nog inte bara Jönköping hade fokus på utan nästan hela Hockeysverige. Hur var det liksom att ta del av, vad jag misstänker, en påtaglig ångest inför matchen åtminstone?
Ja, men tack så jättemycket. Det är ju inga roliga matcher att spela. Men samtidigt så försöker man lura sig själv och intala sig själv att det är en vanlig hockeymatch. Det var inte tuff förberedelse, men sen när pucken väl släppte så tyckte jag att vi gjorde en riktigt bra match, så att det var skönt.
Ja, men det var ju många som, inklusive den här studion, som vi hade kanske, i och med att vi liksom är neutrala till båda de här lagen som var involverade, önskat kanske lite mer en mer thrilleraktig tillställning, men det blev ju inget drama där, utan ni vann ju rätt klart med 5-0. Enligt din analys, Simon, vad var det som gjorde att ni ändå vann så pass säkert med 5-0, och när började du liksom sänka axlarna och känna att det här kommer vi lösa?
Ja, axlarna sänkte jag inte först. Jag tror det var 26 sekunder kvar när jag kände att ja, men det här tar vi. Man är så inne i matchen och man vet att mycket kan hända. Men det som jag tror att vi gjorde lite bättre än Oskarshamn till slut var tålamodet och det mentala spelet. Jag tror att det kommer komma ner till de grejerna i slutändan. Det är inte så mycket taktik och sådär, utan sen självklart med våran publik i ryggen så tror jag det vägde över till oss, samtidigt som Oskarshamn gjorde en jättebra matchserie. Men jäkligt skönt för oss närmst sörjande att det blev som det blev och inte en thriller ändå, tycker jag.
Du har ju spelat över 500 matcher i HV71 och ja, har ju många säsonger i klubben, och du var inblandad i både 1-0 och 3-0 där i din lina. Men hur viktigt tror du att det är liksom, eller tror du att det är en fördel att ha den relationen till en klubb och spela en sån här pass liksom viktig match?
Bra fråga. Jag tror att det kan vara både en fördel och en nackdel. Man tar säkert på sig lite större ansvar och man känner alla runt föreningen och i föreningen och sådär, och det kan ju lägga lite mer tyngd på axlarna, samtidigt som man är beredd att göra precis vad som helst för att det ska gå vägen. Så att det beror nog lite på person till person och hur man lyckas ta sig an uppgiften.
Mm. Du har också 2 SM-guld med HV som jag kan tänka mig liksom väger väldigt tungt. Om du ska jämföra, jag fattar att det är liksom ett helt annat firande, men vad har ändå varit skönast på något sätt? Den här match 7-vinsten eller de SM-gulden som du har vunnit?
Det är helt omöjligt att jämföra. Det är ju 2 helt vitt skilda känslor. Det är som du säger, det här var ju mer skönt eller en lättnad, medan gulden har ju varit... Ja, det har ju varit ganska tuff väg dit också, men när det väl blir klart så är det ju, då är det ju ren och skär glädje. Medan det här är ju en lättnad och lite ångest som släpper och ja, men ja, skön känsla efteråt att man eller vi som lag lyckades göra så att HV stannar kvar i SHL.
Jag fick känslan efteråt att dels att det inte var så mycket glädje såklart, men kanske inte heller så mycket lättnad, utan det var väldigt sammanbitet från många spelare och ledare, och man fick känslan av att det var mera fokus på att nu måste vi ta tag i saker i den här föreningen. Var det den stämningen på efterfesten också, eller var det mycket tjo och tjim så att säga?
Nej, men det håller jag med. Det är lite sammanbitet ändå. Men det är som jag var inne på, många har verkligen gått in i sig själva och ja, men, satsade allt på ett kort här nu sista matchen. Och det är svårt att bara trolla bort de känslorna direkt efteråt. Det är väl därför jag tror att det kan upplevas lite, ja, men lite sammanbitet efteråt. Sen är det ju klart att när man har legat där vi har gjort de senaste åren här, så är det klart att man behöver göra förändringar och saker och ting behöver bli bättre. Så att många tankar kanske inte direkt efter, men nu de närmsta dagarna kommer vi säkert vara och se över vad som behöver göras och vad som behöver göras bättre och så vidare.
Har du någon egen analys, Simon? Nu gick det ju bra till slut, men varför ni liksom hamnade i den här sitsen igen?
Nej, jag har faktiskt inte hunnit analysera det helt ännu, men vi blandade och gav alldeles för mycket. Vi hade alldeles för djupa dalar. Vi fick väl aldrig defensiven att sitta helt och hållet mer än stundtals. Vi hade svårt att hålla ihop matcher. Vi kunde spela ganska bra i 40 minuter men ändå falla ihop i tredje perioderna. Och sen finns det ju såklart massa olika små anledningar till att det har gått som det har gått, men jag behöver lite mer tid för att kunna analysera det.
Var det någon av er som tog illa vid sig av att det dök upp lite banderoller med diverse avgångskrav efter 5-0-målet, eller var det något ni ändå kan sympatisera med?
Jag tror ingen av spelarna hade en aning om det förrän någon dag efteråt. Så att det var ingenting som vi som var på planen påverkades av. Men vi har en grymt engagerad publik som alltid stöttar oss. Och de är klart att de tycker och tänker saker och vill påverka det i rätt riktning. Mer än så, om jag ska vara helt ärlig, så har jag faktiskt inte sett, jag har bara sett det på långt håll, har inte läst igenom det ordentligt och sådär. Så att
just med, som men, du nämnde här, Simon, med Jönköping specifikt, det är ju en hockeytokig stad, ni har publiken med er, men de ställer också krav. Har det varit mycket kepsen ner när man har varit och handlat på ICA här de senaste veckorna, eller hur har liksom stämningen varit i stan, tycker du?
Ja, det har det. Det är inte så att folk kanske kommer fram och säger precis vad de tycker alltid. Men det är klart att senaste månaden här så har man väl inte sprungit runt på stan och sådär, utan försökt hålla sig lite ifrån det. Och ja, men ladda på eget håll liksom, koncentrerad. Det är tufft att spela kval, och jag kan tänka mig att det var samma visa i Oskarshamn. Men som jag sa, vi har varit grymt bortskämda med våran publik hela säsongen. Även att vi spelmässigt har vi ju definitivt inte varit värda dem, men de har alltid stått där och Alla i och runt föreningen vill ju att det här ska gå framåt, så alla har åsikter.
Du började ju säsongen med ett tryout-kontrakt med HV, och sen så har du spelat till dig både lite och mycket istid. Det har varit lite blandat har det sett ut som för din del, men sen spelar du, som vi nämnde, en väldigt viktig del i den här match 7. Vad är din egen känsla liksom av säsongen och analys av just din prestation, och sen även hur liksom läget ser ut framåt, vad du vill och så vidare?
Ja, men först och främst var jag väldigt tacksam att jag fick chansen, och tyckte väl att jag började lite det var länge sedan jag spelade kontinuerligt, så att jag hade en liten startsträcka. Sen tycker jag att det har gått bättre och bättre. Sen åkte jag på en lite oturlig skada när det kanske var på väg allra mest uppåt, och kände att det flöt på bra. Men lyckades ändå ta mig tillbaka, och det var jäkligt skönt att vara med och bidra till den här vinsten i sista matchen. Framåt så... jag vet faktiskt inte nu. Jag tycker hockey är väldigt kul fortfarande och har känt att jag har fått vara hyfsat skadefri det här året och tycker att jag har kommit in i det mer och mer, så vi får se vad framtiden har att utvisa här.
Men du känner att kroppen och skallen hänger med för en säsong till, antingen i HV71 eller på annat håll?
Ja, men det tycker jag att den gör faktiskt. Jag har både kroppen känns bra, bättre nu än för ett par år sedan, och motivationen är ju skyhög. Man vill vara med och få HV på rätt bana igen, så får vi se vad som händer framåt.
Ja, och till sist då, Simon, vad händer just här framöver nu? Är liksom säsongen helt slut för er, eller finns det någonting kvar inom verksamheten?
Just nu är truppen som var, säsongen som var här nu, så är det lite välbehövlig vila. Sen så tror jag att de som sitter på kontrakt har säkert lite tester och så här som avslutning på säsongen. För att sen ha lite välbehövlig vila, men annars är det ingenting mer just för föregående trupp, utan det kommer väl här närmsta veckorna kommer väl HV att samlas igen.
All right, stort tack Simon, grattis igen till det nya SHL-kontraktet då för HV71. Hoppas att du får, men kanske ändå fira lite till. Jag känner att det har varit lite återhållsamt. Ni behöver en riktig brakfest där borta.
Ja, vi kanske gör det. Ja, tack så jättemycket.
Ja, grattis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var Simon Önerud som spelade en viktig roll, som du sa Johanna, då, i sista matchen här, och just med ledarskap tänker jag, även om man kanske inte liksom är inne och spelar 18, 19, 20 minuter, så alltså, att ha gjort så många matcher för en klubb, det väger tungt.
Ja, men jag tror det, visa vägen vad det liksom betyder, alltså både för kanske honom personligen, truppen och laget. Jag tror att det är jätteviktigt för att bygga den här liksom klubbkänslan för de som kanske inte har lika många matcher i föreningen, så att han har nog spelat en jätteviktig roll även om man inte hamnade på poängprotokollet varje match.
Nu ser jag att vi har Abris, Hans Abrahamsson med oss. Jag misstänker att du lyssnade lite på Simon Önerud här i HV71. Du var ju i Jönköping i fredags. Om vi bara tar liksom känslan inför nedsläpp, går du liksom sätta ord på hur det var att uppleva?
Ja, men alltså jag har väl upplevt att den här kvalserien inte har varit lika ångestladdad som jag upplevt att de tidigare. Jag tror det är fjärde nu som jag bevakar, och jag tycker att de andra bara var ångest. Så har jag inte upplevt att den här har varit, och lite samma känsla var det faktiskt inför den här. Att det är klart att det var spänt och så, men jag tyckte ändå att det var liksom mer glädje än ångest, eller glädje ska jag inte säga, men alltså det var ändå, man gjorde det bästa av det, liksom försöka heja fram sitt lag och ändå, så det var ingen så här begravningsstämning som när man kom dit, utan det, jag tyckte det var bra. Sen fick de ju första målet också, det kändes som det var otroligt viktigt för dem att få den här publiken i ryggen och inte bara fundera utan kunna rida vidare på den vågen.
Det var ju inte bara feststämning som man kanske så där som utomstående hade tänkt sig att det skulle vara, utan det var ju även, som vi pratade med Simon om nyss, banderoller som man riktade med missnöje, då ska tilläggas, mot ledningen i HV71. Hur har det mottagits så här ett par dagar efter?
Ja, men herregud, det är ju ett jättemissnöje naturligtvis där nere. Nu mobiliserar man väl i den här matchen, för man tänkte det blir ju inget, alltså, det blir ändå bättre att man stöttar laget under matchen och ser till att de försöker vinna den matchen än att de åker ur igen. Men det är klart att det finns ju ett enormt stort missnöje, och jag tror att alla ansvariga också är väldigt medvetna om det här missnöjet. Och vi pratade ju både med Kent Norberg, sportchefen, och Andreas Davidsson, tillförordnad ordförande. Och de tyckte naturligtvis att det var tråkigt, men hade ju samtidigt också förståelse för att fansen reagerar. Jag tycker det vore mer konstigt om de inte var besvikna och reagerade faktiskt.
Ja, du nämnde ju Kent Nubben Norberg där. Vi nåddes ju uppgifter att han faktiskt sket i den här banketten och bilade upp till Sundsvall. Det känns som att det är liksom det är två olika vägskålar eller vågskålar här lite grann. Det är ju inte liksom som att det ligger liksom, vad säger man? Näst gärdsgårds.
Nej, verkligen. Direkt. Men han har säkert fått skit om han var med och firade på banketten också. Det kändes som att han bara tog det säkra alternativet för det osäkra.
När kom han ens hem då? Det är långt till Sundsvall. Matchen var ju på kvällen liksom.
Ja.
Jag rensade tankarna lite i bilen. E4-an bara.
Berätta om bilfärden.
Ja, jag vet inte om han, jag har inte hängt med mig. Jag har hängt med och gjort, men jag fattar som att han åkte dagen efter. Men det kanske var direkt efter slutsignalen han satt i bilen. Jag har inte läst, jag såg bara att han hade åkt hem. Och jag vet ju hur fruktansvärt dåligt han har mått under de här senaste veckorna. Och jag tror att luften går ur en fullständigt där, att man känner att man bara behöver komma att vara själv och kanske bara andas. Och, för att det är en enorm påfrestning de här ledarna går igenom under den här typen av bottenstrider och kvalmatcher. Så att jag har ju rätt stor respekt för det också på något sätt, att man inte har liksom kraften och energin att vara med. Och så vet jag inte om man ska, klart man ska väl fira på ett sätt, men samtidigt är det ju liksom ett jättemisslyckande att HV ens är i den typen av matcher. Så jag vet inte hur mycket champagne det blev, men jag förstår att han kanske behövde samla tankarna på annat håll.
Ja, jag förstår också det. Jag håller faktiskt med. Vad tror vi om hans framtid då? Går det ens att vara kvar här?
Nej, jag tror att det är ohållbart på något sätt. Nu har jag varit involverad i lagbygget inför nästa säsong då, mycket på grund av att det måste ju göras här under 2024, första månaden under 2024, så att han har varit ganska involverad, det jag har förstått som i alla fall. Men att han kommer att fasas ut nu är väl ingen jättevågad gissning, och det är väl bäst för alla parter, för det spelar nog inte så stor roll vad han gör heller, så kommer han ju att bedömas med en annan måttstock, tror jag, än en vanlig sportchef då, så att säga, för att han har sån uppförsbacke där nu.
Det pratas ju om att flertalet spelare kommer behöva köpas ut. Vilka tror du det handlar om, och tror du att det kommer bli så?
Ja, men det är klart att några förändringar blir. Jag tror jag nämnde tre stycken där i min eftermatchen. Där det är väl liksom att Tedenby sitter ju på en alldeles för hög lön. Jag tror att det är upp på 300 000 man tjänar, och det är klart att det levererar han ju inte för. Tommy Ticka är ju liksom... Ja, det är ju en bra fjärde center, men han har ju betalt som en första eller en andra center, så det är väl ytterligare ett namn. Fredrik Forsberg, den situationen är ju ohållbar tycker jag, som det ser ut, och är ju relativt högavlönad också, så det är väl tre spelare som man borde försöka hitta lösningar med.
Vi skiftar fokus till mötet mellan Brynäs och BIK, som du också såg på plats. Det blev ju till sist då Brynäs i fjärde perioden som avgjorde det här. Du skrev igår att Brynäs vann det här utan att tokglänsa. Och nu får du läge att utveckla det lite grann.
Ja, jag vet inte. Man kanske har för stora krav på Brynäs också. Jag tycker jag skriver lite likadant hela säsongen egentligen. Och någonting de är väldigt duktiga på, så är att vinna hockeymatcher. Och i det här skedet av säsongen ska ju det definitivt inte underskattas. Så det kan vara också att man lägger ribban lite för högt. Man tycker väl ändå att de har så pass mycket offensivt skickliga spelare att de borde kunna kanske dominera matcherna lite mer än vad de gör. Framförallt mot motstånd som Nybro och Karlskoga och många av de här allsvenska lagen de har mött under säsongen. Men det är ju inte riktigt så Brynäs uppträder och agerar. Men däremot så är de ju väldigt, väldigt duktiga på att göra minst ett mål mer än motståndarna. Och så var ju fallet även igår då. Och jag tror de är uppe i 15 raka segrar nu. Så att det är väl kanske lite förmätet att sitta och gnälla också för mycket på att det inte glänser så mycket. Men det är lite Brynäs i år. De tokimponerar inte, men de vinner matcher.
Vad vet du om statusen på Damian Clara? Vi fick ju Carew i mål den här matchen.
Ja, exakt. Nej, men han tränade ju i dagen före matchen, alltså Dagvill. Men det var väl söndags han tränade och var ju med på bänken igår. Så jag blir väl jätteförvånad om inte han står på onsdag. Jag tror att många brynäsare fick lite kalla kårar i första perioden där, när de såg Corots agerande. Det såg väl väldigt old school ut, måste jag säga. Och släppte in två... Ja, lite tveksamma mål måste jag säga. Men sen spelar han ju upp sig faktiskt. Ja, det har varit fyra till slut. Jag tror, ja, det var tre precis. Ja. Nej, så att, men sen spelade han väl upp så han räddade ju en hel del lägen faktiskt som Karlskoga hade. Man hade gjort 3-0 i början på andra perioden när man kunde ha avgjort i sadden och sådär. Så där klev han ju fram och höll ju nollarna faktiskt efter den där hemska första perioden där. Men det är väl klart, tittar man över tid så kommer ju Klara att rädda fler puckar än vad Korå kommer att göra. Det är jag helt övertygad om och jag tror han står redan på onsdag.
Skulle du säga att Karlskogas insats i den här matchen får dig att tycka att det här kanske inte blir någon 4-0 avstädning från Brynäs håll?
Ja, nej, men så är det ju. Samtidigt tror jag att de hade behövt haft, de har ju en chans till nu. Jag tror att de behöver ta en av de här två segrarna i Gävle för att liksom kunna stöka till det. De hade framförallt behövt den här, tror jag. Men de har ju en chans till. Nej, men alltså, som Brynäs har spelat heller så är det ju inte så att man går ut och städar av lag på det sättet. Så att jag hade nog inte förväntat. Jag förväntade mig att det skulle bli jämnt och tufft, men att Brynäs på något sätt ändå skulle vinna med 4-1 eller 4-2 i matcher.
Ja, jag tycker att Karlskoga gör väldigt bra, alltså offensivt, och sätter jättehög press på Brynäs, och de har ju en bra backuppsättning, men jag tycker att den har sett i försvarsmässigt lite skakig ut och har sett lite stundtals liksom chockad ut, och de kanske inte har blivit prövad så som de hade behövt bli prövad i grundserien heller. Och nu när man väl möter liksom ett formtoppat Karlskoga som inte visar så mycket respekt, så ja, men då kan det stå 2-0 efter tre skott och 10 minuter. Men alltså, de är så duktiga på, de har ju såna liksom, ja, men dels har de jättebra powerplay, de hade bättre grundserien än vad de har haft i slutspelet, så att de kan avgöra i special teams, men de kan också liksom avgöra på såna här situationer där man har det här liksom uppspelet från Jordi Benn till Greg Scott som bara liksom flippar in den. Det ser liksom inövat ut, så man har mycket mer rutin att gå på när det är jämna matcher också, så det tror jag kommer bli Brynäs liksom styrka hela vägen fram till en eventuell final. Men Karlskoga, de gjorde ju samma sak med Södertälje, att de satte hög press och chockade dem, och det kommer nog kunna knipa någon vinst kanske i alla fall.
Du var inne på Jordi Benn där, som ändå är involverad i sudden death-målet.
Mm.
Och då är frågan, Abris, skulle han ens varit kvar på isen i det skedet med tanke på den crosschecking han delade ut på Victor Lennartsson? Hur har snacket gått? Jag tänker också lite på alla de här avstängningarna som har varit nu med spelare som har liksom råkat åka in i domare som direkt får liksom 2, 3, 4 matcher, och sen så får vi en sån här grej som, ja, åtminstone i min bok ser rätt stygg ut och som släpps av domarna.
Ja, nej, jag satt där och trodde faktiskt att de skulle titta på den och att det skulle bli ett matchstraff. Det var väl min känsla. Nu spelar de inte upp någonting på jumbotronen, och linjedomaren valde att inte säga till huvuddomaren vad han hade sett. Och huvuddomaren valde att inte titta på situationen i efterhand. Då. Så att jag, nu vad jag har sett så har det ju inte dykt upp någon anmälan här på framåt 8-snåret idag heller. Va? Så att jag tror att han blir helt friad från den händelsen, men jag hade väl inte skrikit rätt ut om man hade blivit anmäld och även fått en avstängning, för crosscheckingar i ansiktet har ju varit ganska, mot hals och ansikte har ju varit hårda mot tidigare då. Samtidigt är det en intressant debatt, för vi pratar ju om att skydda sig själv och sånt där i tacklingsmoment. Nu är väl kanske, det var väl, och det är ju lite så här det såg ut förut, alltså kom det någon i den farten som lärde köra, så var det ju oftast att man satte upp klubban för att skydda sig, och Benn är ju lite old school, han har varit med länge och sådär, så att det är ju en intressant liksom diskussion i det här också, för att det är ju ungefär det du kan göra, förutom att spänna kroppen så kan du ju sätta upp klubban, och då vet han om det, att nästa gång kommer så kommer det ont.
Ja,
du är inne på något intressant där, för då, det där har jag också tänkt på, att de backarna som blir mest långlivade är ju de som är lite fula när det kommer till att skydda sig själva just där. Marcus Ragnarsson spelade sedan när vi var 40 för att han alltid satte upp en armbåge när någon kom och skulle tackla honom liksom. Men jag menar, du och Johanna spelade ju också ganska länge. Hur agerade du i sarghörnen när du såg dem komma i fart så här?
Alltså det handlar
alltid crosschecking i fejan.
Nej, men alltså det handlar ju om att ta emot den alltså på ett annat sätt kanske, och sen så jag fattar, det är ju en reflex och det ser man ju också. Jag tror inte att han gör det med flit liksom, utan han försöker skydda sig och kanske vill sätta den egentligen i bröstet.
Ja, inte i ansiktet liksom, nej. För det, då vet han ju vilken risk han sätter sig själv för med avstängning och matcher framförallt.
Exakt. Så man ska egentligen inte använda klubban som ett tillhygge, och så blev det så, men alltså där han är ju så rutinerad, det är det jag tycker är lite sjukt egentligen också, att han inte är så mycket större än Lennartsson också, att han liksom inte bara bröstar den, ganska nära sargen också, så att han har ju råflyt att han inte blir avstängd här. Det var viktigt för Brynäs också.
Det ska väl vara ett matchstraff, men jag vet inte om jag tycker varenda sån här situation behöver vara avstängning. Liksom. Utan där, jag vet inte, ska det bli avstängning som liksom någon form av kompensation för att han inte fick ett matchstraff i matchen?
Jag håller med om att det kanske inte ska sig, men det känns som att om man kollar på måttstocken liksom, under säsongen så
jag tänker också på den
avstängning, men kanske inte liksom, ja.
Ja, jag kan inte komma på någon liknande situation på rak arm, men det är väldigt svårt att jämföra med liksom andra grejer som man har valt. Det där blir man ju inte klok på alls. Där liksom, du kan få en match för att hugga någon i knävecket med en klubba och tre matcher för att krocka med någon av misstag. Det är alltså, jämförelserna mellan matchstraffen blir ju, man förstår ju ingenting. Liksom.
Så är det, vi måste faktiskt gå vidare. Och det gäller för dig också, Abris. Stort tack för att du var med. God morgon, fortsatt.
Tack,
jag känner att jag avbröt lite abrupt här.
The show must go on.
Så är det, verkligen. Det är bra att du förstår mig. Härligt. Hoppas du får en till trevlig hockeyupplevelse, så pratar vi säkert lite senare framöver här i Hockeymorgon. För vi ska ta oss nämligen till Thomas Roos, som jag hoppas ska finnas med oss, som har bevakat Leksand Frölunda. Frenetiskt där. Dyker han upp, Thomas? I det här härligt stora vardagsrummet han besitter också.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Riktigt herrgård.
Det gillar vi. Ja. Vad säger du, Thomas, om den senaste matchen här nu? Leksand seger mot Frölunda igår. 5-2, framförallt andra perioden plockar vi väl med oss där Leksand grundlade segern. Och nu står vi här inför ett avgörande, helt enkelt.
Jättekul att hockeyn får en match 7 eller game 7. Ännu en match 7 eller game 7. Vad tycker du? Game 7... Får man inte säga det? Är det för, liksom ett, är det för liksom taskigt eller dåligt eller jobbigt uttryck? Eller vad säger studien om just det här uttrycket Game 7?
Ja, istället för match 7.
Ja, exakt. Det har varit lite, varför säger man match 4 och match 5? Sen, så fort det blir 7 så är det Game 7. Ja.
Men är det inte lite hockeylingo då? Det är ungefär som att de säger too many players on the ice. Varför säger de det för? Kan man inte bara säga för många spelare på isen 2 minuter lagstraff?
Men det beror väl på. Ja. Det är väl inte vedertaget att det blir engelska med den utrustningen? Ja. Eller? Är det?
Vi säger ju, icing är ju vedertaget. Vi säger ju aldrig lång puck, utan icing har ju funkat ganska bra. Ja.
Alltså om de inför lång puck, då kommer jag ändå hylla det.
Offside.
Lång puck.
Det kan väl vara för att vi inte hade Game 7 i Sverige ganska länge. Vi spelade ju bäst av 5.
Så har man Game 5 då?
Nej, men liksom Game 7 och Game liksom 6, det var ju något nordamerikanskt när vi liksom tog oss an det. Så det är väl det... Det är därför jag kan tänka mig. Men annars, det är svårt med de här hockeyöversättningarna. Man pratar ju mycket om liksom glue guys i omklädningsrummet, men man säger ju inte klisterkille på svenska liksom.
Vad är glug?
Game 7 ligger väl bra i munnen också. Gör ni inte det?
Ja, men jag tycker just Game 7, det är godkänt ändå. Men som sagt, det är lite hockeylingo. Om vi släpper hockeylingon då, vad har du att säga om själva hockeyn?
Det har varit spännande matcher. Jag tar med mig det tränarna sa efter matchen igår, att det laget som har inlett sämst i matchen har faktiskt till slut vunnit matchen. Powerplay har noll inverkan och påverkan på utgången. Båda lagen är nästan värdelösa i den spelformen. Jag tror kanske hemmafördelen har börjat bli större och större ju längre vi har gått i den här serien. Domarna blir lite påverkade. Jag märker att hemmaspelarna får lite mer energi av publiken. Och det här innebär väl att det kanske är lite fördel Frölunda inför nedsläpp 19.00 imorgon då.
Vad säger du om Unge Sörum och Anton Johansson, två ändå väldigt unga spelare som sätter tonen i Leksand och gör 2 mål i, ja men faktiskt i powerplay igår då, när det liksom ändå gäller som mest på hemmaplan. Vad är ditt betyg på dem?
Ja, men båda de här målen som de gör igår, Felix Unger Sörum. Tänk vad många som trodde att man säger Unge Sörum. Man heter ju faktiskt Unger Sörum. Både hans mål...
Unge Sörum?
Att alla säger... Ja, okej. Nej, men alltså det är ju klassmål. Jag tror det här är 2 juniorer som bara älskar det och är noll nervösa. Och de här kan ju bli en faktor kanske i Game 7 då, som vi fick säga. För de kanske bara går ut och kan känna det här ska bara vara roligt. Det Felix gör vid det 3-1 målet, Lasse har ju varit fantastiskt bra i Frölundas mål och se puckarna, men för en gångs skull så ser man hur han går sidled där, Felix, och sen så hittar han ju när, nu ser inte Lasse någonting och då skjuter han. Att göra så som en 18-åring, det är oerhört begåvat, är det.
Vi noterade ju den här matchen på skärtorsdagen. Det var ju fullt, kändes det som, flera timmar innan nedsläpp. Vad skulle du säga att den här matchen betyder för bygden, säger man ju alltid när det är Leksand.
Det är korrekt.
Ja. Och vad säger du är sannolikt att Leksands publiken får komma tillbaka nu till några nya hemmamatcher fast det är en semifinal?
Jag tror att Frölunda kommer vinna på onsdag med tanke på hemmaplan. Nu har vi ganska många hemmasegrar i rad i den här serien. Och jag tror det kommer att avgöra. Men sedan tror jag Leksands fansen kan nog lämna den här säsongen med en ganska trevlig smak i munnen. Man har fått vinna två matcher på hemmaplan, fullsatta hus. Det har varit som vita väggar i Tegera Arena. Jag tror den som säljer säsongskort i Leksands IF, Patrik Skoglund och Tony Malm, jag tror de jublar över det här, för att det kommer inte vara så svårt att bli av med heta plåtar inför nästa säsong. Sen får vi se hur det blir, om Leksand får chansen att gå upp mot Skellefteå eller om det blir Frölunda som möter Skellefteå. Jag tror att man är ganska nöjd i Dalarna att det har gått så här långt, att man har fått tre hemmamatcher, man tjänar 1,5 miljoner per netto, alltså efterkostnader per match. Ganska sköna slantar in, och det ger en god smak till inför nästa säsong.
Mm. Men man blir väl ändå väldigt missnöjd om man inte tar sig förbi en slutspelsrunda i år heller. I år skulle det väl bara ske ändå. Det var väl tanken.
Ja, man kom ju femma. Man kom ju på placeringen bakom Frölunda. Och slutet Frölunda, det är ändå någon typ av maktfaktor i svensk hockey sista, ja, under 2000-talet. Men det är väl klart att så här nära att ta sig förbi en omgång i en slutspelsserie, det har man inte varit på väldigt många år uppe i Dalarna. Och gör man det, då blir det ju slutspelsfest i 10 år till. Men jag tror att hemmafördel kommer att avgöra den här serien. Sen är Leksand lite skadedrabbade. Jag vet att Frölunda har Tom Nilsson borta, en gigant på backsidan som jag tycker tacklas bäst i hela SHL. Men utan Klås, Rivik och nu Kalle Östman då, som knuffar till domaren där, så är de lite tunna framåt.
Jag tycker egentligen att den som har varit allra mest avgörande i Frölunda är ju Lasse Johansson, som egentligen hela året, men framförallt i slutspelsserien. Men igår kanske han inte liksom såg jättebra ut. Och sen så var det liksom den här tabben på om det var 4-1, va? När Max Verno, om det nu var han eller om det var Patrik Saxson som fick det målet, går ut och missbedömer den situationen. Tror att det kan sätta liksom, lite grillade huvudet på honom inför Game 7, eller tror att han studsar tillbaka och snarare liksom spikar igen efter en lite sämre insats?
Jag har förstått att målvakter använder sig av så kallad guldfiskminne, det vill säga att de väldigt snabbt.
Nu blev det mörkt.
Ja,
eller?
Nu är jag tillbaka.
Jo, jag tror att många målvakter använder sig av guldfiskminne. Det gör ju att de glömmer väldigt snabbt och går vidare. Speciellt Lasse som är 37 år och gjort precis allt som går att göra i hockeyvärlden. Så han är nog oerhört förberedd på att det är nästa match och sådär. Filip Larsson gjorde ju samma sak. Han sa att han skulle kunna ta alla Frölundas mål i Skandinavium här i lördags. Han hade ju svårt att ta kanske det femte målet som gjordes där i öppen mål när han var i båset. Men de fyra andra var i alla fall helt säkra på att han borde ha tagit. Och han studsade tillbaka, var duktig i Tegera igår. Så att guldfiskminne, där har vi vapnet för målvakten att studsa tillbaka.
Härligt. Det kan man nästan relatera till faktiskt.
Ja, verkligen.
Jag minns knappt idag vilken dag det är. Någonting som jag däremot minns är ju Charlie Berglund på presskonferensen. Och du har ju varit inne och snuddat på det också. Avstängning Kalle Östman där, 3 matcher. Och han menar på att det var ett lotteri. Att han hade liksom snackat med domarkontrollanten. Och liksom, då hade han frågat om allt var lugnt. Och Charlie sagt nej, eller ja, förutom att ni skämmer ut er. Sa han på den här presskonferensen. Och att han, ja, de här 3 matcherna, han tycker liksom att det är ett svensk hockey, ett förfall. Vad har du att säga om Challes agerande på presskonferensen och liksom kring hela den här diskussionen och situationen kring Kalle Östman?
Jag kommer inleda och prata lite om hur jag upplevt att presskonferensen har varit efter de här matcherna. Det har varit som att se träningsmatcher i augusti. Roger Rönnberg, Challe Berglund, och de två som har gjort samtliga presskonferenser hittills. De har liksom småskämtat med varandra och liksom nästan delat ut sockerkakerecept till varandra. Det har varit väldigt märkligt att bevaka det här, för att det har varit noll heta ord. Det har varit liksom, det har inte känts som att det varit slutspel på riktigt. Sen tror jag att det i alla fall är Challe Berglunds taktik i det hela, att inte ge Roger Rönnberg eller Frölunda någon energi. Men igår kväll klarade han inte av det längre. Han tappade det lite och var väldigt stark mot den här domslutet gällande Kalle Östman. Nu vet ju att Leksand idag funderar på att överklaga det här till Riksidrottsnämnden. Och då kan man begöra det som heter inhibition, det vill säga att Kalle Östman får spela under utredning. Och det kanske gör att Kalle Östman spelar imorgon. Och sen har det ju varit några liknande fall i år. Då har ju faktiskt två spelare blivit friade när Rind och Riksidrottsnämnden kikat på det här. Jag vet inte om Kalle har chans att bli friad. Det får de som är mycket smartare än vad jag avgöra. Men jag ska kolla efter det här, efter vår hockeystudio här i alla fall. Lyssna lite mer om Leksand kommer att överklaga det här. För det skapar ett momentum till inför matchen om Kalle kan spela trots att han egentligen avstängt tre matcher.
Ja, det där är ju väldigt intressant, just att det är inför avgörande matchen också, att det kan vara värt att chansa. Men om det skulle vara så att han får spela under den här överklagningsperioden och ändå blir fälld och Leksand går vidare, är det liksom, måste han fortfarande då avtjäna de här matcherna, eller räknas den här in då som han eventuellt kan spela?
Så jag kan regelverket, så har han ju avverkat en av tre matcher där han ska vara avstängd. Och det är väl klart, det är väl jättebra, bättre att spela kanske match 7 och sen gå vidare och missa semifinal 1 och 2. För då får ju Leksand en till kropp, man får en till center, man får en intakt fjärdekedja som har funkat ganska bra. Så om Leksand orkar, och de har också den juridiska kraften och kompetensen, så tycker jag att man ska överklaga.
Ja, jag håller med. Och speciellt eftersom man har fått två, i alla fall inte liknande situationer kanske, men samma regelbrott friat liksom tidigare under säsongen, så finns det absolut anledning till att granska det. Och också för att få någon slags liksom normering av vad man kan kalla physical abuse of official, för att jag tycker att det är ganska otydligt just nu.
Men det har ju varit många situationer där alltså man har sett på situationen efterhand att det här är bara rent oflyt. Det är så här, man hinner inte reagera. I det här fallet så jag kan ändå störa mig lite på att Kalle Östman, han har ju liksom, det är flera sekunder på sig, fri sikt. Är han så trött bara att han är så här, jag ska liksom närmst väg till båset?
Ja, men,
punkt
utifrån,
slut.
Ja, men utifrån egen erfarenhet så kan man ju vara så att, alltså dels så blir det svårare att reagera, eller du reagerar långsammare, så även fast det ser ut som att han har mycket tid på sig så går allting så himla snabbt på isen, han är trött. Han sa ju själv att han hade ögonkontakt med någon spelare i båset, antagligen den han ska byta med. Det kommer en Frölunda spelare på insidan och det enda han kan göra är då att gå ut mot sarg, och domaren brukar ofta stå där ut mot sarg. Sen ser det liksom dåligt ut att han förstärker rörelsen liksom med en knuff.
Men det är en sista reflex. Liksom.
Exakt. Samma som Jordi Ben lite grann. Ja. Att så här, man skyddar sig och så råkar det vara en domare istället för en spelare. För sånt där händer när man är på väg till båset hela tiden med motståndarspelare. Alltså man måste nästan vara mer påkopplad de sista tre metrarna innan du byter, för att där är mycket trafik. Mm. Och så står domaren där också. Och jag tror, alltså, i och med att ja, men dels så känner jag Kalle lite grann, och han skulle aldrig liksom göra någonting sånt med flit.
Det säger jag inte. Men
jag vet, men jag menar bara så här att, och om man antar det, och det är därför man stänger av, så tycker jag att det är lite kanske dum väg att gå, för att jag tror att det är många som har, eller de allra flesta har extrem respekt för domaren. Men sen måste man också få tillåta spelare att göra misstag, på samma sätt som domare får göra misstag i att man kanske råkar gå ut i en spelares liksom åkväg eller vad som helst.
Ja, domare krockar med spelare ibland.
Exakt.
Ska de bli avstängda då?
Nej, men verkligen. Alltså, det är ju en bra fråga. Alltså, ibland kan man ju se att spelare får liksom hjärnsläpp och gör dumma grejer mot domarna. Då ska man stänga av. Ja, men det här är för mig ett uppenbart misstag.
Bedömer man att en spelare har agerat avsiktligt mot en domare, då ska man ju avstänga en hel säsong.
Ja, precis.
Alltså, men vi måste ju få bort de här, nu liksom, vad är det, 5, 6, 7 gånger som spelare har blivit avstängda för att man oavsiktligt...
Jag måste få flika in lite här. Det är ju, jag är ju gammal domare också, så jag förstår ju problematiken hur man ska resonera. Kommer vi tillåta någon typ av kontakt, för det gör vi ju inte idag i svensk hockey, så är regelboken skriven. Det vill säga, rör du domaren så riskerar du att bli avstängd. Och sen beror det på kanske hur mycket man har gjort för att undvika kontakten. Det vill säga att hade Kalle Östman backat mot båset och kört över domaren, då är det noll anklagelse att han har inte gjort någonting för att undvika det, för han ser ju inte domaren. Men om man ser domaren och ändå åker in i den, det är svårt att säga vad ska man göra gränsdragningen där, när det är avsiktligt och oavsiktligt, det vet ju ingen och så vidare. Och därför har man gjort lätt för sig att är det fysisk kontakt mellan spelare och en domare och det finns någon typ av att spelarna har ögonen mot domaren, ja, men då blir man avstängd. Det är ju den lättaste vägen att gå. Men jag tänkte liksom relansera ett förslag som Mike Elber sa för några år sedan. Han hade alltid lite funderingar på varför domarna måste vara på isen. Han hade någon skiss där han tänkte liksom att domarna nästan kan stå kanske någonstans ovanför isen och döma. Och sen är det pucksläppare som är på isen, det vill säga hämta pucken vid lång puck eller offside och släpper pucken. Och sen bedömer man saker utanför isen och kanske till hjälp av digital teknik, AI, någon typ av VAR, och så dömer man på så sätt. Då slipper, för nu är det 4 domare på isen, de tar ganska mycket plats.
Intressant take, det där ska vi faktiskt snacka mer om, men i ett senare hockeymorgon, för vi har nya gäster nämligen, Thomas, så att jag hoppas du får en bra match 7.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi får se om AI och VAR och allt vad det heter kanske tar sig in i
socket. Jag funderar på hur det ska gå till när spelare börjar bråka då. Ska domarna komma in på lianer liksom?
då kommer roboten in. Nu ser vi att vi har med oss Skellefteås tränare Robban Olsson. Varmt välkommen och god morgon.
Ja, god morgon.
Hur nöjd är man, Robert, när man noterar liksom det laget ni eventuellt ska möta här nu, att det liksom blir en tuff Game 7 och en tuff matchserie? Sitter man och jublar lite extra då som framtida liksom motståndscoach?
Men man gillar ju att de sliter på varandra, absolut, så att det är positivt.
Om vi ser till er egen serie då, det blev ju till sist bara 4 matcher mot Linköping. Vad tar du med dig från den här matchserien?
Nej, men att vi vinner 4 matcher. Det är ändå 4 jäkligt jämna matcher mot ett bra Linköping. Jag tror att de nästan hade personbästa de här matcherna. Så det är starkt att vinna. Förhoppningsvis kan vi få tillbaka lite killar också till semifinalserien här. Så att, jag tar med mig vinsterna.
Ja, hur ser det ut med skadeläget?
Nej, men det är lite folk som har börjat träna igen och sådär. Så får vi se sen på lördag vilka som är tillgängliga. Men det börjar kännas bättre och bättre. Så det är positivt.
Vilka är lite folk då? Snackar vi kanske Pudas också, eller är det...
Nej, faktiskt Jonathan är inte på is just nu, utan med Måns Forsfjäll och Per Lindholm som inte varit med där är på is, så det gillar vi.
Ja, du var ändå inne lite, Robert, på att LOC är liksom, ja, personbästa, sa du, bra begrepp. Och en del experter och fans tyckte kanske att LOC till och med var lite bättre i några av matcherna. Håller du med om det, eller lite överdrivet snack med slutresultatet i handen då? Det blir ju trots allt 4-0 i matcher.
Nej, men precis, det blir 4-0 i matcher, men jag tycker att de gjorde en jättebra prestation och ska vara nöjda med det de gjorde, och de utmanade oss verkligen. Sen hade vi ibland lite puckstuds och väldigt bra målvaktsspel i de här matcherna, tycker jag, som gjorde att vi kunde få dem till våran fördel. Det var väldigt, väldigt tajta matcher.
Finns det någonting här som du gärna vill slipa till lite extra inför ett semifinalspel?
Jo, det vill man ju alltid som tränare, och man tror alltid att man kan göra saker och ting bättre. Men bibehåller det bra självförtroende vi har i gruppen, och sen småjustera lite. Jag kan tycka att vi kan spela både bättre, lite bättre utan och mer puck, och sen kan vi höja några grejer i våra special teams så att vi blir ännu bättre.
Om du kikar på Leksand och Frölunda då, vilket lag tycker du skulle passa er bäst rent spelmässigt utifrån det du vet från säsongen då, och det du har sett i den här matchserien då, mellan dem?
Ja, nej, men det är två olika lag, tycker jag. Det ena är ju ett intensivt, hårt jobbande, kampande lag. Och det andra kan jag tycka är lite mer skicklighet, finess, spelande lag. Så att det är väl två olika identiteter som möts där ute. Det kan ju bli vilket av dem som helst. Så att jag kan inte säga någon här och nu, utan vi tar det vi får helt enkelt. Mm.
Men det är ju ett lag du hoppas på, men det vill ju inte säga.
Men du kan ju säga det, Robin.
Okej, okay, ja. Nej, men det blir bra vilka vi möter. Det ska bli kul, och det blir en tuff utmaning. Nu är vi nere på de bästa lagen, så är det ju.
Hur jobbar ni för att hålla igång här nu när ni blev klara efter 4 matcher? Man slutar i princip träna under slutspelet när det är match varannan dag, men nu Hur jobbar ni nu för att hålla igång? Håller ni en jättehög träningsintensitet eller är det fokus på att vila sig i form så att säga?
Ja, nej, men vi tränade egentligen fys på fredagen och sen tog vi ledigt lördag söndag. Och sen tränar vi hög intensitet måndag, tisdag, ledig onsdag och bra fart på grejerna på torsdag och fredag med fys och is då. Och så försöker vi rikta in fokuset på vårat spel de här måndag, tisdagen och sen på torsdag och fredag så vet vi ju, i och med att matchen är på onsdag så vet vi vilka vi möter och då kan vi mer anpassa oss lite, justera lite mot motståndarna också.
En som hyllades med all rätt, Linus Söderström, som gör en väldigt fin kvartsfinalserie. Vad tyckte du han bidrog med och hur bra var han tycker du?
Nej, men jag tyckte han var jättebra. Han var en skillnad mellan lagen kan jag tycka. Han tog ju de här puckarna som gjorde de här räddningarna som man behöver i en tight och jämn slutspelserie. Så att, jag tyckte att han var en skillnad mellan lagen, absolut. Han gjorde ju någon sjuk räddning tror jag, på Hultström, som jag minns, nere i Linköping.
Det här är bra content, det här gillar vi, Robert.
Ja, den här hunden har varit med i content förut. Den börjar bli känd.
Ja. Men den börjar bli känd och ni känner. Nej, men han var verkligen bra Linus och gjorde några grymma räddningar och tyckte det var lite skillnad mellan lagen, absolut.
Hur nära skulle du säga att ni är, om man får kalla det för guldformen, och hur nära vill man vara en guldform i det här skedet?
En kvar, jag måste släppa ut den och måste skälla lite på grabbarna. Ja, men börjar komma. Ja, det är det. Vi är i bra form och vi känner oss redo för de här matcherna såklart, men sen ska de ju spela, så att Sverige alltid med. Jag tycker att gruppen har bra självförtroende, det är bra harmoni. Och som jag sa, det har börjat träna ett par killar här som kanske inte har varit med så mycket i förra serien. Så att, det kommer göra oss både bättre och bredare.
Vi hörde här innan att målvakterna har guldfiskminne, att man liksom inte minns så mycket mer än liksom att rädda nästa puck. Som tränare då, hur mycket tar man med sig exempelvis finalspelet i fjol och vad kan man liksom ta med sig från det? Eller är det liksom bara passerat nu?
Nej, men jag tror att det är alla de där grejerna i erfarenheter. Vi brukar ju själva blicka tillbaka till COL-finalen vi spelade här i februari och se vad vi kunde lära oss från den och prata lite om vad jag hade för lärdomar från det och sådär. Så det tror jag man kan ta med sig. Sen är det ju alltid en ny giv så att säga när man går in i någon semifinal mot antingen Frölunda eller Leksand. Det är ju ingenting av de lagen vi har spelat varken en final mot eller någonting innan, så att det blir ju något nytt.
Härligt. Vi önskar dig stort lycka till, Robban. Du ska få ut och rasta jycken då.
Ja, det är bra. Sköt om hörni.
Sköt om er.
Tack så mycket. Ciao. Lycka till. Jag tror den hunden inte vill bli utsläppt. Han vill ju vara med i bild.
Det var det som var...
Jag har fått smak på kändiskapet.
Den lät liten, baserat på skället.
Ja, den
blev ju känd när han... Det var ju någon så här Skellefteå inifrån när Robert Strahl någon form av brandtal. Och så springer hunden in och börjar skälla på folk. Ja. Så säger, ta bort jycken! Förstör det här liksom, allvarliga stunden.
Ja. För de som inte fattade då, vilket lag var du inne på att Robban ville möta då?
Nej, jag vet
han beskrev ju lagen rätt olika.
Ja, jag vet inte riktigt vilket som skulle passa Skellefteå bäst. Men han känner ju Roger Rönnberg väldigt bra. Det är ju hans gamla huvudtränare i och med att... Eller Robert var hans assistent i Frölunda en gång i tiden. Så att, sen har det ju hänt en hel del med Frölunda sen Robert var där. Det är ju nästan 10 år sedan. Mm. Men jag tror väl att Skellefteå har väl ändå någon form av åsikt, deras hockeyfolk, om vilket lag som skulle passa dem bäst. Det tror jag.
Han sa dock inte vilket lag som har vilket.
Han sa bara... där inne. Vilket lag vill han ha?
Ja, men...
Ge mig ett besked
jag
här.
Jag bara noterade att han inte sa vilket lag som har vilket.
Nej, men det är det jag frågar. Du vägrar, han vägrar.
Jag tror att han vill ha Leksand.
Ja. Ja.
Finessen var ju Leksand och kampen var ju Frölunda, om jag skulle gissa. Men... jag tror att Frölunda går vidare i en match.
Jag tror faktiskt de förlorar.
Nej, men i en match 7 har jag någon regel att då tippar jag oftast på den bästa målvakten. Mm. Det är Lasse Johansson.
Ja, och hemmaplans favör då. Även om de har snott en match var på.
Jajamän.
Spännande. Vi får se om Skellefteå då har vilat sig i form då.
Mm.
Jag tänker att det är också ibland när man just vinner med 4-0 och de man ska möta det går till 7, att det blir under rätt många dagar utan liksom den här tävlings verksamheten också.
Ja, och så vänder man på det där. Är det bra att sitta och vila eller är det bra att vara igång? Det är väl inte bra att liksom bara få en dags vila innan det är dags igen.
Nej.
Det bästa är att vi kanske får vila 3-4 dagar.
Ja, exakt. Ja.
Man vill ju inte sitta en halv vecka. Liksom.
Nej, och Leksand och Frölunda får ju det, så jag tror inte att de kommer vara helt färdiga. Liksom, utan de får ju vila tillräckligt också, det har man ju tänkt på. Så att, ja, jag tror inte att det blir jättenegativt.
Ni blev inte ledsna att jag brusade upp lite där, va?
Ja, fruktansvärt.
Mm, bra.
Nej, jag älskar det. Det är bra.
Här har vi grafiken då med det som har försiggått och eventuellt ska vi också få upp det som är på väg in då i form av framtida matcher.
Kanske.
Ja, titta, det fick vi. Och det börjar ju ikväll då på Hovet. Djurgården mot Mora och sen fortsätter vi onsdag med Brynäs mot BIK Karlskoga då. Så att då har vi en match då på noll och en på en spelad match. Så får vi se hur humöret är på fredag, helt enkelt.
Exakt. Ja.
Bra, vi sätter punkt tycker
jag.
Tack för att ni har tittat. Det ska ni såklart göra och lyssna på den delen även på fredag. Då är vi tillbaka med Hockeymorgon.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Sånt.